Hej, jag heter William. Välkommen till Nine Gnar Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Society of the Spectacle av Guy Debord är en politisk och filosofisk klassiker från 1967, skriven som en skarp kritik av det moderna kapitalistiska samhället. Boken hör till den situationistiska traditionen och blandar marxistisk teori med polemisk prosa för att visa hur vardagslivet formas av bilder, konsumtion och medier. Debords huvudidé är att människor i allt högre grad lever genom representationer istället för genom direkt erfarenhet och att sociala relationer därför blir medlade av det han kallar spektaklet. Verket är inte en handbok i vanlig mening utan en teoretisk uppgörelse med alienation, passivitet och den roll som sken, reklam och massmedier spelar i att upprätthålla makt. Det är samtidigt ett historiskt dokument från den radikala vänstern i Europa och ett verk som ofta läses idag för att förstå sociala medier, reklamkultur och offentlighetens förändrade villkor. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, spektaklet som social relation, inte bara som bildflöde. Debords viktigaste poäng är att spektaklet inte bara handlar om tv, reklam eller andra synliga medier. Det är en samhällelig ordning där människor förhåller sig till varandra genom bilder, representationer och färdiga roller. Det innebär att det som tidigare levdes direkt i arbete, politik och vardagsliv istället blir något som betraktas på avstånd. Denna skillnad är central eftersom Debord inte kritiserar ytliga uttryck utan själva strukturen bakom dem. När erfarenhet ersätts av representation förlorar människor också möjligheten att förstå sina egna liv som något de själva deltar i att forma. Boken visar därför hur makt kan verka genom synlighet och igenkänning, inte bara genom tvång. Det gör spektaklet till ett sätt att organisera verkligheten, där passiv konsumtion blir norm och där gemensam handling försvagas. I svensk samtid blir detta lätt att känna igen i hur nyhetsflöden, marknadsföring och digitala plattformar formar vad som uppfattas som viktigt, normalt och möjligt. För det andra, hur konsumtion och varufetischism gör människor främmande för sitt eget liv. En annan kärna i boken är kopplingen mellan kapitalism, konsumtion och alienation. Debord bygger vidare på Marx och beskriver hur varor inte bara säljs som nyttiga ting, utan som bärare av drömmar, identitet och status. När detta sker börjar människor uppleva livet genom det de köper och ser, snarare än genom det de gör tillsammans. Resultatet är en form av främmandegörande där arbetets mening, sociala relationer och egna behov döljs bakom marknadens språk. Debord menar att spektaklet förstärker denna process genom att göra konsumtion till ett sätt att orientera sig i världen. Det handlar alltså inte bara om överflöd utan om att själva verklighetsbilden formas av varucirkulationen. För läsaren blir detta en analys av varför modern välfärd och ständig tillgång till produkter ändå kan samexistera med tomhet och passivitet. Boken är därför mindre intresserad av moralism kring konsumtion och mer av hur konsumtionen omvandlar sociala relationer till något som kan köpas, visas upp och jämföras. För det tredje, media, reklam och masskommunikation som verktyg för social kontroll, Debord visar hur medier och reklam inte bara sprider information, utan också formar hur människor tolkar verkligheten. I spektaklets logik blir det viktigare hur något framstår än vad det faktiskt är. Det skapar en offentlighet där bilder, slogans och återkommande berättelser styr uppmärksamheten och gör kritik svårare. Boken är därför en tidig och fortfarande relevant analys av mediernas makt över perceptionen. Debord skriver innan internet och sociala medier. Men hans resonemang passar väl in på dagens ständiga flöden av intryck, där uppmärksamhet blir en vara och där känslor ofta styrs genom iscensättning. Samtidigt är hans kritik mer grundläggande än en enkel medieskepsis. Han menar att mediernas roll måste förstås i relation till samhällsordningen som helhet, eftersom de hjälper till att reproducera en passiv form av deltagande. I svensk offentlighet märks detta i hur nyheter, kampanjer och varumärken konkurrerar om samma uppmärksamhet, ofta gör komplexa frågor till enkla bilder. Debords analys hjälper därför till att se sambandet mellan kommunikation och makt. För det fjärde, den revolutionära dimensionen, från kritik till handling. Boken är inte skriven som neutral samhällsanalys utan som ett angrepp på det rådande systemet med tydlig politisk avsikt. Debord vill inte bara beskriva spektaklet utan också göra det möjligt att övervinna det. Därför knyter han an till revolutionär teori, arbetarrörelsens kritik och den situationistiska idén om att vardagslivet måste återtas från passiv konsumtion. Han ser inte förändring som en fråga om bättre kommunikation inom systemet, utan som ett brott med själva ordningen som producerar sken och separation. Det gör boken mer krävande än många senare mediekritiska verk, eftersom den ställer frågan om praktisk motmakt. Läsaren möter alltså en text där teori och politisk strategi hänger samman. De Boers språk är ofta aforistiskt och stramt, men under ytan finns ett tydligt krav på handling, kollektiv organisering och kritisk medvetenhet. I en svensk kontext kan detta kopplas till hur social rörelse, facklig tradition och offentlig debatt ibland försöker utmana marknadens dominans. Men boken går längre genom att ifrågasätta hela sättet samhället producerar passivitet på. Slutligen, varför boken fortfarande används för att förstå digital samtid och offentlighet. Även om Society of the Spectacle skrevs på 1960-talet har den fått ny aktualitet i den digitala eran. Många läsare använder den för att förstå sociala medier, konstant nyhetsuppdatering och den ökande blandningen av privatliv, marknadsföring och politik. De Boers idé om spektaklet ger ett språk för att beskriva hur människor inte bara konsumerar innehåll utan också formas av det sätt innehållet strukturerar uppmärksamhet. Identitet och social jämförelse, det är en av bokens största styrkor att den inte fastnar i sin egen tid trots att den är tydligt förankrad i efterkrigstidens Europa. Den fungerar både som teori och som varning för hur lätt en kultur kan bli självförklarande genom bilder och representationer. Samtidigt är den krävande eftersom De Boer skriver koncentrerat och ofta polemiskt. Den som läser boken får därför ingen enkel modell utan ett begreppsverktyg för att tänka kritiskt om medier, konsumtion och makt. Det är just denna kombination av historisk radikalitet och modern tillämpbarhet som gör verket ovanligt beständigt. Sammanfattningsvis, Society of the Spectacle passar bäst för läsare som är intresserade av politisk teori, mediekritik, marxism och kulturkritik. Men också för den som vill förstå varför modern offentlighet ofta känns fragmenterad och ytlig. Boken belönar särskilt den som är beredd att läsa långsamt och tänka analytiskt, eftersom De Boer skriver koncentrerat och ibland svårt, men med stor precision. Förstudent, forskare och samhällsintresserade erbjuder den ett kraftfullt begrepp för att förstå hur bilder, konsumtion och representationer påverkar både vardagsliv och politik. Det som skiljer den från många andra kritiska böcker är att den inte nöjer sig med att beskriva mediers påverkan, utan kopplar ihop den med kapitalismens djupare sociala logik. Den är därför mer än en bok om reklam eller television. Den är en teori om hur verkligheten själv blir medlad och avlägsen. I jämförelse med mer samtida mediekritik känns den mindre teknisk men mer grundläggande, eftersom den frågar vad som händer när levd erfarenhet ersätts av sken. Det gör den fortfarande till en av de mest inflytelserika böckerna i sin genre. Om du vill stödja Gude Boer, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!